With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag spelade in ett sånt här EM-program med Marcus Leifby från några år sedan. 2012. Det var en second screen kan man väl kalla det. Mm. Att vi satt där och drack öl i en soffa och snackade lite medan matcherna pågick så där. Det var den typen av TV, men då hade vi buggat Bosse Hansson till en av de där kvällarna. Men då hade han liksom inte varit med i någon sammanhang på jävligt länge. Så vi tänkte, det är ändå lite coolt att ha med Bosse här liksom. Det är ändå rätt tungt för vi gör ju en rätt plojig TV-studio liksom. Så det var ändå kul för mig och honom. Men sen kom vi på att det var ju bara vi som gjorde själva programmet. Så vi glömde ju att Bosse skulle komma. Så vi satt i sändning när Bosse stod utanför och försökte komma in. Men då kuttade Leif ut i sig, för han kom på det. Så bara, fan också. Så drog han ut och hämtade Bosse som var på ganska dåligt humör. När vi väl fick in honom i studion kan man säga.
Ska vi köra eller?
Det tycker jag. Nummer 27.
Jag är hård för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd. Jag är en bil.
Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 172. Idag har jag en väldigt spännande och intressant gäst i studion. Det är ingen spelare, men däremot är det en person som förmodligen kan bra mycket mer om inte bara våra spelare utan de stockholmska lagen i sig. Och med de orden säger jag välkommen Oskar Månsson.
Tusen tack. Det var en fin presentation.
Jag försökte. Ja. Hur står det till med dig då?
Det är alldeles utmärkt. Jag har sedan ett tag tillbaka jobbat med en fotbollssajt som heter Fotboll Stockholm som jag antar att vissa som lyssnar på det här känner till, för det är min målgrupp helt enkelt. Och det är det handlar om nu och det är jävligt roligt helt enkelt.
Ja, och en del av intervjun kommer ju fokusera på ditt arbete som du gör kring sajten. Vi kan ju hoppa in i ämnet direkt. För de som kanske inte vet, Fotboll Stockholm är ett online-magasin som handlar om de tre största klubbarna i Stockholm. Jag måste säga tre största för att det förmodligen sitter en eller två Brommapojks-supportrar någonstans också.
Ja, precis. Vi är lite elitistiska där också i vår selektering. Vi gör ju det för att...
Men det är ju förståeligt,
tänker jag. Ja, vi gör ju allt för att överleva nu i början helt enkelt, för att få det här att funka. Och då skriver vi om det där intresset är som störst helt enkelt. Om det sen skulle visa sig att det går väldigt bra så kanske vi breddar oss framöver. Men nu är det det som gäller i vart fall.
Kan du berätta mer om Fotboll Stockholm? Hur länge har ni funnits? Hur kom det ens på tanken? Med tanke på att det finns ju magasin.
Ja, precis. Idén är jätteenkel. Det är ju en nyhetssida helt enkelt om de tre stora klubbarna. Men vi tror att det finns ett... sug efter en viss typ av journalistik som vi ska göra och som vi då ska rikta in oss på. Vi började i maj och har då rullat i, vad blir det? Blir det 4 månader? Och, ja, så långt har vi kommit.
För att när jag förberedde mig inför det här avsnittet så läste jag lite om hur det såg ut, till exempel en artikel på Resumé där du berättade om idén kring Fotboll Stockholm och du benämner det som ett magasin någonstans mellan Offside och sportkvällspressen.
Mm.
Det är väl en ganska bra beskrivning.
Ja, men det tycker jag att det är. Jag har jobbat på både kvällspress och på Offside. Så jag har samlat på mig en del intryck och nu vill jag liksom plocka det bästa av två världar, kan man säga. Och från Offside kanske många har märkt att det är lite den här berättande journalistiken, att vi fokuserar på långa reportage mellanåt. Och från kvällstidningarna är det en nyfikenhet, kan man säga, en vilja att man är på plats och att man är aktuell. Så ja, men en mix av det där är en bra sammanfattning.
Jag måste även inflika här lite snabbt också att jag personligen uppskattar supporterpanelen.
Ja, du gör det.
Ja,
det är kul.
Det är väldigt kul i sig att du har tre personer från alla tre klubbarna som svarar på frågor varje vecka, och det är en salig blandning.
Ja, det är det ju faktiskt.
Jag känner igen, förutom de tre personerna som representerar AIK, så känner man ju igen Walter Skarsgård till exempel.
Ja.
Och Jeanette Råström förstås.
Ja, precis. Vi fick ju in lite kändiskvot på Walter där, men han, men han är ju också så pass insatt att vi tyckte att han var liksom en bra person, för det är det bygger på. Det är ju lite nördiga frågor som man vill gå på djupet med. Och en sån här supporterpanel, det är ju ingen ny idé på något sätt, det är inget konstigt koncept, men vi vill ju ligga nära supportarna helt enkelt. Vi vill skriva om det de snackar om. Vi har våra egna bedömningar och vår grej utifrån våra perspektiv, men vi vill helt enkelt känna att vi ligger ganska nära och att vi har koll.
Och med det sagt så måste jag ju få ställa frågan, vad är det som gör allsvenskan i allmänhet och just Stockholmsfotbollen i synnerhet så intressant enligt dig?
Ja, det hänger ihop väldigt mycket med supportrarna, det är inget snack om det. Vi vet ju alla ungefär vilken nivå på fotbollen det är. Utan det här intresset för svensk fotboll, och det som drivs väldigt mycket av Stockholm, det är liksom ett lok, kan man säga, intresse och publikmässigt och sådär, så hade det inte varit så här intressant. Och då hade inte det funnits det här intresset när jag skriver om saker heller. Och det är ju såklart jävligt kul liksom, att man kan komma så pass nära, göra det man har tänkt sig ganska enkelt i de flesta fallen, och få liksom jävligt bra respons på det. Det är egentligen en perfekt kombination från mitt perspektiv.
Och du har ju skrivit om fotboll i ungefär ett decennium, eller hur?
Ja, det har jag. Ett decennium.
Jag kan säga 10 år, det kanske låter snällare.
Nej, jag gillar decennium. Jag använder det själv också. Men det lät lite högtidligt nästan nu. Men jag har jobbat 10 år med fotbollen i Stockholm i alla fall. Jag kommer från Skåne från början, som det säkert hörs. Men de 10 sista åren är det som har gällt.
Ja, och hur intressant skulle du säga att ett Stockholmsfokus är idag kontra just 10 år sedan, eftersom du ändå har skrivit om det i 10 år och vi pratade om Stockholms fotbollen nyss?
Ja, för mig så är det ju antingen eller som är mest intressant alltid. Om en klubb ligger i mitten av tabellen och har en, vad ska man säga, en lite anonym spelartrupp, så är det ju inte så där jätte mycket, då blir det inte särskilt mycket att skriva om. Men om något lag med toppen är intresset på topp, och om något lag med botten, då finns det ju jävligt mycket intressant att skriva om helt enkelt. Så 2008 och de åren därifrån var ju jävligt svängiga i alla klubbarna. Och alla klubbarna var i något läge de kommande åren inblandade i bottenstrider. Även om AIK vann året efter. Men alla har ju erfarenhet av det där. Så det var en helt annan, det var en helt annat läge då. Just nu är det ju Klondike för oss såklart att starta upp. Att AIK och Hammarby 1-2, Djurgården vann kuppen. Nu har de lite knackigt på slutet, men totalt sett så är det ganska bra ut där också. Så det är ju perfekt.
Vi ska återkomma till just det. Där har jag flera intressanta observationer jag skulle vilja ta upp med dig. Men om vi stannar kvar lite vid just AIK. Vi som gör Radio Råsunda är ju supporter. Livslånga sådana.
Så långt har jag, det har jag gått med, eller har jag förstått.
Och med det så är det ju naturligt att vi fokuserar på AIK, inte bara i den här podden men även generellt. Och du är ju utomstående journalist. Och hur skulle du säga, eller vad skulle du säga är det som gör AIK intressant just nu? Går det att sätta fingret på?
Det går det ju absolut. Först och främst så finns det alltid något intressant i AIK. För att AIK har ett speciellt tonläge jämte mot allt och alla. Det kan man ju liksom redan i inmarschlåten liksom, och bönderna de gapar ut av fasa. Det säger ju någonting att det är vi mot dem. Och vi är inte ni och så vidare.
Som vi har haft såna kampanjer tidigare år också. Ja. AIK mot inte AIK, vi är inte ni.
Precis. Och det säger ju någonting. Och bara det, den grejen, gör det ju intressant. För att då använder man lite andra typ av ord helt enkelt i den klubben när man träffar folk. Det blir liksom ett annat narrativ än vad det är om man är i, vad vet jag, Elfsborg kanske. Som är lite mer lågmält klubb. Så på så sätt är det ju definitivt intressant i sig. I år så behöver man inte konstatera till det så mycket heller, för nu handlar det om att vinna SM-guld och då finns det ju alltid intressanta saker som händer.
Och sen har vi en ganska intressant spelartrupp också nu senast med Sebastian Larsson också. Det är ju...
Ja, det är absolut. Det finns ju väldigt många som man känner, okej, den personen vill jag sitta ner och snacka med och berätta den personens historia. Men det är ju å andra sidan, så brukar det vara jag på något sätt. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nash i mål. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Men om vi ska lyfta upp blicken från AIK en liten stund och titta på andra sidan stan. Om du enskilt skulle beskriva AIK, Hammarby och Djurgården i varsin mening, hur lyder de olika beskrivningarna för respektive grupp?
Ja, det här är ju en fråga man skulle suttit och filat lite på för att komma på den bra formuleringen. Men Bayern är väl folkets lag kanske. AIK är ju någonstans ja, inte vi mot dem, men vi mot er. Och Djurgården, vad är de då? Man tänker ju att det är Östermalmslaget och överklasslaget, men det stämmer inte riktigt.
Jag är uppvuxen på Södertörn, där typ prick alla hejade och hejar mig vetligen än idag på Djurgården.
Ja. Ja, nej, men det där är svårt och jag tror inte det är så starkt i deras identitet själva heller, att de
skulle sätt... nog vilja vara det, men jag tänker också så här att det var ju enklare att säga att alla på Södermalm hejade på Hammarby på 70-talet, kanske till och med på 80-talet. Men numera när folk bosätter sig där det finns lägenheter och inte liksom, okej, jag vill bo på Södermalm för heja på Hammarby, då hade man kunnat kanske titta på så, men eftersom folk flyttar runt där det finns bostäder, eftersom man inte kan välja och vraka, så tänker jag att ja, men det finns människor i Västerort som hejar på Djurgården. Det finns AIK-are på Södermalm, jag är en sån. Så att...
Nej, det blir svårare då. Men de vill ju vara lite fina och sådär, såklart. Och det hänger ju såklart ihop med den gamla stämpeln.
Jag tror att det är supportrarna mest som vill vara, vad de kallar sig själva, lite finare, lite bättre.
Ja, precis. Ja, nej, jag får suga på den.
Vi kan flytta den frågan till som avslutningsfråga.
Ja, precis. Då får jag ha svaret klart.
Om vi tittar mer på hur de tre klubbarna fungerar gentemot dig som journalist. Har du bra kontakt med klubbarna? Är någon klubb du har bättre kontakt med?
Ja, alltså, i och med att jag gjort det så länge så har jag ju bra kontakt med alla klubbar. Och jag känner ju dem, ja, eller jag känner ju alla i klubbarna också. Även om det är ganska stor... briljans. Men och ja, om man ser ja, under min tid så har det för det mesta varit bra att jobba med de flesta. Nu är det ganska tydligt att Hammarby och Djurgården är väldigt bra att jobba med. Superlätt att öppna och AIK är betydligt svårare.
Vad tror du det beror på?
På Rickard Norling. Det är väldigt tydligt att det beror på det. För han har bestämt att han vill ha stängda träningar. Det känner ni supportrar till också. Och det försvårar ju allting för mig också, såklart.
Hur var det under Andreas Alms tid?
Då var det ganska öppet faktiskt. Eller då var det väldigt öppet. Då var det ju inga större problem. Sen är det där liksom... Alltså ur mitt perspektiv... Många kollegor till mig... slår ju taket med de här stängda träningarna och ja, blir förbannade och liksom bråkar om det och sådär. För mig är inte det liksom, det är ingen principsak, för att om Rickard Norling tror att det är den bästa vägen att vinna och att det är värt så pass mycket, då ska ju han stänga helt enkelt. Det är, så är det bara. Men jag har ju mer liksom ett pragmatiskt förhållningssätt till det. Att AIK går ju miste om väldigt mycket god publicitet helt enkelt. Och just den här, alltså när man är på träningar och snackar med folk, det är då man snappar upp de här lite feel-good-storiesarna helt enkelt. För man kommer lite närmare och man hör rätt och annat och så vidare. Och det går ju AIK miste om lite.
Jag tänkte, baserat på det du säger, konstatera en sak som många av oss supportrar känner. Det kanske inte stämmer, så att jag tänkte verifiera det här med dig. Eftersom du ändå är journalist och varit det och du har jobbat för bland annat Sportbladet. Vi supportrar känner ju ofta att allt som har att göra med AIK kommer ju skrivas, det kommer ju beskrivas i negativa ordalag eller vinklas på ett negativt sätt just bara för att det är AIK. Och det jag tror att väldigt många känner så också, till exempel efter hur Sportexpressen, eller vad de heter, Expressen Sportbilaga beskrev den här sänka Turina-grejen. Då var det ju väldigt många som var upprörda och kände att ja, men det här hade ju inte hänt i någon annan klubb, men det hände här eftersom det var AIK.
Ja, det hade varit kul om jag kunnat komma hit och säga att det existerar en stor konspiration.
Nej, det är inte bara konspiration, utan det är mer så här, man känner det att ibland så skrivs det så här och så när det gäller AIK så...
Ja, nej, men jag fattar vad du far efter, och det stämmer ju till viss del, det gör det ju. Det tycker jag nog man kan säga. Och det beror på att det är ju liksom, desto större klubb och desto större uppmärksamhet, desto högre temperatur blir det allmänt. Och då blir man lite mer sugen på liksom clickbaits och vinklar och sådär. Och det är ju ganska genomgående. Det bör man inte titta bara på kvällstidning. Men om man tittar på Fotboll Direkt och de använder AIK i rubriker till exempel, så beror det ju på att AIK drar jävligt mycket intresse till sig och att det liksom, ja, men, har en viss temperatur, att folk reagerar på det. Så det där är ju väldigt tydligt, och det gäller ju de andra klubbarna också, men kanske allra mest AIK. Däremot så finns det ju från supporterhåll finns det ju också en liksom, ja, men det finns ju liksom en underground mentalitet att man ska slåss mot etablissemanget, så också då blir man ju jävligt enögd och man tolkar ju saker med illvilja ofta på något sätt, och som kanske inte helt rättvist heller.
Och lite inne på det spåret också, hur har Fotboll Stockholm mottagits bland just de tre klubbarnas supportrar?
Ja, men oss älskar ju alla, så det är det som är grejen.
Alltså du har fått enbart positiv feedback från...
Ja, det har vi väl nästan fått faktiskt, om man ska vara lite allvarliga. Men,
jag har för mig att jag sett någonting på Twitter någon gång när du skrev ett längre reportage om Bayern, så var det någon... anonym användare som bara, ja, vi var ju själva fan eller något sånt där, att det här bara skulle handla om Hammarby typ. Ja, okay. Jag tyckte jag skrattade så ganska mycket åt det, eftersom jag är jättesäker på att typ dagen innan så kom det upp en jättepositiv artikel om AIK, och så jag har ju märkt att det går i intervaller.
Ja, så är det ju. Ja, nej, visst, all respons är inte positiv, så blir det ju alldeles såklart, men den är ju liksom, det är ju stor skillnad på den responsen vi får nu jämfört med när jag jobbar på kvällstidning.
Ska jag tänka mig att det var väldigt många arga mejl efter krönikor? Och...
Ja, det var det. Men det svängde också jävligt mycket under min tid. För att när jag började då, för 10 år sedan, då var det papperstidningen som var... Ja, det, alltså det man jobbade utefter, då hade man en deadline på natten. Och då körde man jävligt mycket hårda vinklar. Och liksom lite för att slå Expressen också. Det var lite så konkurrens mellan kvällstidningarna, vem som hade kunnat dra en vinkel längst. Men det klimatet, vi kom in en lite ny generation som tänkte på ett annat sätt. Och jag märkte i min mejlkorg efter några år att från att det regnade in liksom hat och grejer liksom, om man skrev om någonting som var känsligt, till att folk började fråga saker istället, till att några år senare kom in jävligt mycket positiv respons också. Och det tror jag har att göra med att tidningarna svängde. Sen var de också lite, Jag tror de fick anpassa sig för att i med sociala medier, du kan inte göra bort dig för länge. Förr i tiden kunde man chansa lite mer på nyheter och på dra vinklar lite hårt och sånt. För jag menar, ja, om det kom några mejl till dig, liksom, det såg ju ingen. Men om det blev en ordentlig Twitterstorm till exempel på efter en artikel, då fattade tidningarna själva också att, right, att det här är... Det här är inte så bra. Så det blev ju liksom en kontrollinstans, kan man säga. Och jag tycker ju, alltså jag har ju väldigt mycket att säga om många aktörer, liksom hur de jobbar, har jag sykt om det. Men jag tycker ju, generellt sett tycker jag att kvällstidningarna gör ett bra jobb på vad det gäller liksom sportbevakning överlag och även allsvenskan. Det tycker jag.
Det måste jag hålla med om, att man märker ju det, att det finns ju flera... reportrar, journalister som är väldigt vassa. Tänker inte nämna någon namn, men det finns ju ett par som man vet att deras krönikor som publiceras typ en halvtimme efter matchen blåser av. Det är otroligt om man vet att det kommer vara väldigt bra analyser. Så där håller jag med dig om att det är mycket som har förändrats de senaste 10 åren. Som en full streamad borta match som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djupledsboll till CH Jagnet. Och om vi går in på det mer sportsliga nu. Vi har ju varit och pratat, nosat lite om faktumet att för första gången på väldigt länge så är det 2 Stockholmslag som leder allsvenskan. Någonting som jag personligen, om vi hade suttit här i mars, så hade inte jag trott på det alls. I sådana fall hade jag kanske trott att det hade varit Djurgården på andra plats, men inte Bayern. Hur tycker du det känns? För du har ju bevakat då, som vi nämnt flera gånger Stockholms fotboll i ett decennium. Och under flera år var ju inte Hammarby ens med i allsvenskan utav de åren.
Nej, precis. Jag hade ju inte riktigt sett att de skulle vara där uppe nu heller. Men jag tror när man bedömde det så bedömde man lite på gamla meriter. De kom 9 i fjol, vilken var deras bästa placering på väldigt många år. Men...
Och kaoset med Mikkelsen och sen att Billborn klev in, och det var ju lite stormigt där.
Ja, det var det ju verkligen. För att anledningen till att Mikkelsen slutade var ju att han inte kom överens med ledningen, och det hade varit liksom kontroverser med spelartruppen och sånt där också. Så det blåste ju på det där. Men om man bortsåg från det och tittade på vad de hade för spelartrupp, så borde man kunna ana att de hade något stort på gång. För det är ju ingen slump att de ligger där de ligger. De är bra helt enkelt. Och när man tittar på toppen nu så talar ju allting för att det är AIK Bayern i höst som gör upp om det.
Och Djurgården?
Ja, de kommer nog få det lite kämpigt i höst. Åtminstone alltså, om man utgår från det de satsar på, det är ju att gå till Europa. Och det tror jag blir svårt. De ligger några poäng efter och de har inte lyckats med sitt sommarfönster.
Och har strulat till det med målskillnaden lite.
Ja, det får man ju säga. 0-5,
yep.
Säger du med ett illa dolt leende.
Det är radio ändå.
Jo, nej, men så är det ju. Och de har som sagt inte gjort ett bra sommarfönster. De försökte få in... Det var viktigt för dem. De ville få in Erik Johansson och Niklas Bäckerut, vilket de fick. Och sen ville de ha in en etablerad anfallare. Och det var liksom verkligen prio för dem. Och de gick för några alternativ men lyckades inte få in det helt enkelt. Så när fönstret stängde så stod de utan en bra anfallare. Dessutom är de tunna på högerbacken där de tappar Felix Beimer, som var rätt viktig för deras spel, och han har inte ersatts alls. Så där har man det är 2 pusselbitar som saknas.
AIK har ju spelat utan förlust, men flera matcher har varit oavgjorda och flera matcher har vunnits, så som matchen mot Elfsborg i söndags vanns med 1-0. Hur skulle du beskriva AIKs insats så här långt när 17 matcher utav 30 har spelats i Allsvenskan?
Jag tror min analys låter ungefär som de flesta, för att med AIK vet man ju exakt vad man får den här säsongen. Rickard Norling, som har känt för att dribbla med elvor och formationer, har ju haft en supertydlig linje med en 3-5-2-formation som kan gå ner i 5-3-2 när man ska bevaka. Och, vilket är ganska ovanligt för topplag, inte pressa särskilt högt utan mer bevaka och helt enkelt stå på ställen på planen som gör det väldigt svårt för motståndaren. Och det är ju det hela grejen bygger på. Och nu Elfsborgs matchen senast är ju supertalande för hur laget fungerar. Och när man gör 1-0 så vet man ju ofta, all right, det är game over. För att AIK är tillräckligt stabila för att bevaka detta.
Och efter vårens derby mot Hammarby så skrek ju sig hammarbyarna, både spelare och supporter, hesa om att vi spelade tråkig fotboll.
Mm, håller det kan man säga. Om det? Jag var ju där på den matchen och det var upprört i Bayern-lägret, kan man säga. Och när man tog vidare det till AIK-spelarna, då skakade ju de på huvudet såklart. Men jag pratade faktiskt med Björn Westerström om det där och han gav ju liksom Bayern-spelarna delvis rätt. För att, ja, vi mötte ett lag som har gjort jävligt mycket mål på hemmaplan och de leder allsvenskan. Ska vi vinna den här matchen så måste vi spela defensivt eller tråkigt, så att säga. Så det låg ju någonting i det.
Och om vi kollar, Hammarby har ju förlorat mig veteligen 2 spelare nu under sommaren eller är ute och cyklar. Erkan Zengin och...
Ja, precis. Det är väl alltså den de har förlorat. De har ju förlorat Anders Marasen också, men det spelar ingen större roll. Men Lipa Dibba, de har förlorat, som är en viktig spelare. Det är egentligen det handlar om. Och sen så har de ersatt med Rodic. Det är liksom den stora ut- och den stora inaffären.
Tror du att de kommer kunna fortsätta på samma nivå som de spelade under våren? Nu senast spelade de ju mot... IFK Norrköping. Den matchen slutade ju 0-0. Och då är IFK Norrköping också ett lag som satsar högt.
Mm. Det var en bra match faktiskt. En bra 0-0-match. Framförallt Norrköping var bra. Bayern ska vara glada att de fick en poäng där. Men jag tror absolut att Hammarby kommer fortsätta spela på det sättet som de gör. Och de har inga större förändringar i truppen och... De har en motiverad och klar trupp, så att säga. Spelarna som är där nu är bra lägen i sina karriärer och i bra form. Så de kommer absolut fortsätta med sin typ av fotboll. Och jag får ju poängtera då om AIK spelar tråkig fotboll i den där matchen mot Hammarby. Så är det ju liksom ur ett underhållningsperspektiv. Jag själv är ju... jag gillar väl i och för sig om jag ska välja... hur ett lag ska spela, så gillar jag en fartfylld, kreativ fotboll. Men jag ser ju också en tjusning i riktigt taktiskt skickliga lag. Alltså jag njuter av att se Italien i mästerskapen till exempel när de är som bäst. Så är det ja. Jag gillar det också. Och jag tycker det passar rätt bra med AIK också. För det finns ju en cynism i laget. Och det finns ju en tradition av att var jävligt tajta bakåt. Liksom om man tänker på 98-säsongen med mindre mål än spelade matcher och ändå SM-guld, vilket är unikt. Liksom. Så det, jag gillar duellen på så sätt.
Och om vi låtsas att vi sitter här, det är måndag den 12 november. 30:e omgången avslutades igår. Hur tror vi att toppen kommer att se ut?
Ja, som sagt, jag tror det är de 2 klubbarna. Och jag tror att båda lagen kommer att ta mycket poäng. Alltså, nu ligger ju efter 17 omgångar så har AIK 39 och Hammarby 37. Och snittar man 2 poäng per omgång, det vill säga om man lägger 34 nu, då ligger man ju ganska ofta på ett guldsnitt. Så jag tror båda lagen kommer fortsätta ta mycket.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Poäng, eftersom AIK liksom Hammarby är, ja, de har en klar trupp. Det finns liksom inget att vänta på. Och ja, var ligger vi nu då? Om vi bara tar de två så är det ju kanske, kan det vara 60-40 till AIKs fördel kanske. Någonting sånt. Det är jävligt häftigt att det är ett derby på Friends den 23 september.
Mm.
Den matchen kan ju bli helt sjuk faktiskt.
Det går ju mot slutsålt också om Hammarbyarna köper upp sin sektion. Tredje etage har blivit öppet. Öppnat, ja. Så att...
Ja, okej. Okay. Ja, det är... Alltså, just... Ja, det vet ju alla som lyssnar på det här, men för mig som... Jag har ju sett mycket internationell fotboll och sådär i jobbet och varit på en del stora matcher, men nej, jag återvänder alltid till Stockholmsderbyn och de står så jävla högt. Jag har varit på någon så här Old Firm derby i Skottland. Sett... Rangers Celtic när det var ja, när det var så hett som det kunde vara, och det var ju en grym upplevelse, men jag tycker nästan inte det är bättre än de bästa Stockholmsderbyna. Det är verkligen där uppe vad det gäller atmosfären och liksom elektriciteten i luften och sådär, när klackarna har sin långsida och liksom sjunger mot varandra sådär. Det är, ja, det är jävligt mäktigt.
Jag kan tyvärr inte uttala mig den där jag har sett live när det gäller internationell fotboll är polska ligan, och där är det ju lite hetsigare än vad det är här, fast jag föredrar Stockholmsderbyn helt klart alla dagar i veckan.
Ja, okej, okay. Så polska ligan är din inriktning alltså?
Jag bodde i Polen ett tag.
Jag fattar.
Ja. Och då saknar man fotboll men inte kunde flyga hem, så fick det bli lagen där.
Jag förstår. Nej, jag gör inte anspråk heller på att ha liksom någon full analys. Det finns de som har sett betydligt mer än vad jag har gjort och kan liksom jämföra. Men att det står sig bra tror jag man kan konstatera precis oavsett vad man jämför med. Låser vid stunderskott från halva plan. Jag är Kennedys dubbelvolt. Jag är Niklas Karlssons punktmarkering.
Jag är Martin Mutumbas statuering. Jag älskar mitt lag. Jag tänkte inflika en liten snabb fråga här. För eller emot pyro?
Jag är väl... ja, men jag är ju för pyro, det är jag. Men jag har ju också sett att det inte fungerat särskilt bra på senare år. Och att det har blivit bättre nu i och för sig. Men det var ju för några säsonger sedan som det var såna här galna avbrott så fort det tändes någonting på läktaren. Ja. Och... det där skrev jag mycket om och gjorde granskningar och tittade på de här pyrotesterna som polisen genomförde. Där och
den i containern?
Till exempel. Och det var ju väldigt tydligt att det bara handlade om prestige och att polisen till varje pris ville bevisa att det var farligt på alla möjliga sätt och därigenom liksom införa en jävligt hård strategi mot det. Det var... det var supertydligt. Och det de kom fram till där, de här slutsatserna som de medvetet misstolkat där, de här undersökningarna, det låg ju till grund för en nationell strategi på regeringsnivå hur man skulle hantera supporter överlag. Och det där tyckte jag var jävligt intressant att titta på, för det var jävligt märkligt.
Hur har det gått för dem? För jag har faktiskt inte följt det där jättemycket. Det bränns ju liksom ändå. Jag är ju för pyroteknik under kontrollerade former. Med det menar jag att inte varenda Thomas och Pelle ska få vandra in och bränna av som det var när jag var yngre. Utan att det är ultrasgrupperingar som står kontrollerade. Det tycker jag är grymt. Men hur går det för polisen? För att maskeringsförbudet kom och gick och jag har inte hört så mycket mer om det.
Ja, jag har inte kollat så noga på det på sistone. Men man kan i alla fall konstatera att det har ju skötts bättre. Och anledningen till att de här matcherna hölls så länge, det var ju för att polisen hade instruerat alla inblandade runt matchen att göra så. Så det var, jag upplevde det som att anledningen till att man höll det så länge var ju att polarisera ytterligare. För folk blir vansinniga på läktaren om matchen redan har pausats före avspark. Och sen så mitt i andra halvlek så ska man bara vänta, sitta och vänta 3 minuter. Och då fanns det ju ett argument, alltså röken måste ju försvinna så man kan spela. Men det var ju väldigt många gånger som man sa, ja men röken är borta. Det, liksom,
Ja, eller så här, det finns fläktar sett på dem som... Svenska kuppen i våras tror jag det var. Det var ju, man stod där bara med sätt på fläkten. Sen 3 minuter senare, allt borta.
Mm.
För att de satte på fläkten.
Mm.
Man måste envisas med att stänga tak. Då får de ju sätta på fläkten. Ja. Tänker man, det är självklart. Jag tror att det var AIK-Djurgården i Svenska kuppen. Då när AIK förlorade. Det var ju självklart att båda sidorna kommer att bränna.
Ja.
Och där låg ju röken så här. Man kunde ju skära i den.
Ja. Ja, när fläktarna kan man ju förutsätta. Men sen har det blivit ett lite annat moment nu när man spelar på de nya arenorna. För de är ju lite tätare, så det tar lite längre tid också. Men jag tror ju också bara på en pragmatisk lösning där. Att man legaliserar och styr upp helt enkelt. Och hade man bara haft en mindre prestigedriven dialog då mellan... polis och SEF och supportrarna, så tror jag man hade fixat det där. Då tror jag man hade kunnat ha en liksom, ja, längst ner längs med långsidan får man stå. Alla som står där får legitimera sig på något sätt, liksom, att man gör en sån process enkel och sen så har man bestämt dem, okej, inför andra halvlek, då bränner vi av på hela kortsidan. Då tror jag man hade kommit någonstans i vart fall. För då hade ju till exempel polis fått och de andra myndigheterna fått lite bättre kontroll. Jag tror inte att supportarna hade upplevt det som liksom plastigt och dåligt om man ändå fått göra det.
Nej, för det är ju så. Jag kan ju inte uttala mig för Djurgården och Hammarby överhuvudtaget. Men jag vet ju hur det ser ut när AIK bränner. Eller AIK, när våra supportrar bränner på Norra Stå. Man ser ju på kläderna vilka det är som bränner. Det sker under organiserade former. Och det ser ju otroligt snyggt ut. Det är inte så att jag klampar in, inte för att jag någonsin har bränt av en bengal, men det är inte så att jag klampar in själv med att jag har köpt en bengal från en polsk sida.
Mm.
För det är okontrollerade former.
Mm.
Ja, men... Och så var det ju, minns jag väldigt väl, början på 2000-talet på Norra Stå på Råsunda. Där brändes det ju bengaler hejvilt liksom vid varje mål. Och ja. Sen när bengalen hade brunnit upp, då kastade den sig ner.
Ja. Ja,
det var ju, och nu är det ju kontrollerat. Det står ju, vad är det, brandkåren eller vad det är. De har ju såna här hinkar med sand, är det väl.
Mm.
Så man kan släcka det där, och det är ju kontrollerat. Men det är väl inte direkt det polisen vill, tänka.
Nej, precis. Nej, men det är ju den grejen som gör att jag gillar det också. Det är ju för att det är häftigt och det blir ju snyggt när man drar en hel kort sida till exempel. Eller att man gör det på en försäsongsmatch och sådär. Men det finns ju ett stort mått av moralism här, liksom med tänk på barn och så vidare. Men barnen älskar det där. De tycker det är det häftigaste som händer på en arena. De tycker kanske spelet är lite långtråkigt ibland. Men sen när jag tittar på det så är det ju precis som du sa. Om det bara, om bara någon själv bränner av liksom ett blås mitt i klacken så... är jag ju mot det. Och sen finns det ju faror med det också. För att jag gick ju igenom de här undersökningarna som polisen hade gjort. Jag pratade med alla experter som polisen själva hade anlitat för att liksom med öppna ögon ta reda på hur farliga saker och ting var. Och då kunde man ju ganska lätt konstatera att röken fanns inga belägg för att den var farlig. Det var liksom alldeles för låga partikelhalter och för kort tid som man exponerades för att det skulle vara någon hälsofara. Det var ju själva verket väldigt långt ifrån. Polisen hade ju till och med i något underlag att det skulle vara farligt då för ögonen. Alltså att man skulle titta på dem.
Ja, de hade ju en benämning på inom situationstecken sjukdomen man kunde få av bengaler. De kallar det för kemisk lunginflammation.
Ja, precis. Men det här med
ögonen
var ju, det var ju bara påhitt. För att experten sa att det är som med solen. Du kan inte titta in i solen för du vänder bort blicken helt enkelt.
Ja.
Dessutom gick den experten hem innan testerna gjordes. Kunde vi visa på Friends. Ja, det var ett sidospår, men... Men röker man inte faller. Däremot, det risken med det är ju att någonting fattar eld. Alltså en läktare består ju av saker som inte fattar eld. Men står man där på vintern med jackor och det är en massa flaggor och så vidare, så kan ju saker och ting fatta eld och det är jävligt trångt. Och det kan mynna ut i en paniksituation.
Ja.
Där i består risken. Och det måste man också väga in såklart i helheten.
Det blev en väldigt spännande diskussion som... Jag uppskattar väldigt mycket, tack för den.
Ja, vad bra. Det var länge sedan jag pratade om det, men jag har nördat ner mig något så jävligt i det här ämnet. Så jag har märkt att jag har lite svårt att sammanfatta vad det egentligen liksom består av. För det, när man går ner i någonting på djupet så är det ju dels att man förstår att det är mycket mer komplicerat än man tror. Och efter ett tag så förstår man också att man inte kan tycka så tydliga saker längre. För det finns lite både och att ta hänsyn till.
Jo, men jag håller ju med dig i mångt och mycket. Men nu är ju, vad blir det? 3 derbyn kvar, tror jag. Vi spelar mot både Hammarby och Djurgården. Och Djurgården och Hammarby ska spela mot varandra.
Mm.
Det blir 3 derbyn. Där är mycket troligt, det kommer troligtvis att brännas.
Det kan man nog vara rätt säker på.
Så då kan du ju... damma av dina analyser kring det där och lägga upp på Fotboll Stockholm.
Ja, precis. Om man vill läsa den här granskningen som man gjorde av polisens arbete som inte blev så uppskattat
hos... Container, ja, den känner många av oss till.
Ja, precis. Då finns den på kit.se som är en nyhetssajt. Vad de jag skrev den på. Jag är Nils-Erik Johansson. Kompromisslös. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Så om vi nu ska börja knyta ihop här. Vilken spelare i AIK tycker du har varit säsongens utropstecken?
Ja, Kristoffer Olsson är ju ingen överraskning, men ett utropstecken med tanke på att han har fortsatt sin utveckling och är ju dominant i jävligt många matcher. Passar dessutom perfekt i kombination med Ado bredvid sig och nu med Sebastian Larsson. Eller om man vill spela lite mer offensivt på hemmaplan, att man stoppar in Tarik som i pocketrollen. Så han är ju ett utropstecken. Robin Jansson är ju mer än ett utropstecken. Det är 3 utropstecken kanske.
Det är, fråga nummer 2 var nämligen vilken spelare i AIK tycker du har varit säsongens överraskning?
All right.
Ja. Så då får du se vart... Jag vet ju exakt varför du nämner Robin Jansson.
Ja.
Men du kan ju utveckla.
Ja, nej, men det där händer ju nästan aldrig. Att man plockar en spelare från Division 1 och...
Division 5, 4. Nej, ja. Division 2 var det. Det här gänget som vi mötte i Svenska Cupen, de spelade i Division 2.
Ja, han spelade i Oddevold, men hade något år tidigare. Han var ju liksom på väg att få ett A-lagskontrakt i Häcken.
Men... Som tonåring. Jag intervjuade honom i våras och det var väldigt svårt för mig att inte bryta ut i ett va? Skämtar du när han berättade sin historia?
Ja.
För innan han blev värvad till AIK, vilket då skedde efter våran match mot Oddevold, så jobbade han ju ett industri, någonstans inom industrin, och jobbade så att han åkte typ 1,5 timme, jobbade, sen åkte han hem, käkade och åkte 1 timme till träningen. Så att när han fick höra från sin agent att han skulle bli... att han skulle åka upp till Stockholm, att han får se en AIK-match och sen förmodligen bli signad, så ringde han till sin chef och bara, vet du vad? Det finns en chans, eller en risk, beroende på hur man vill se det, att jag inte kommer till jobbet på måndag.
Ja.
Jag satt där och bara, wow.
Det är inte så många som kan liksom relatera till den känslan.
Inte i den åldern heller. Så han har ju verkligen, han har varit min årets överraskning. Ja. Lätt, alla gånger.
Ja, nej, men som sagt, det händer nästan aldrig. För att det är en jävla nivåskillnad med tempo. Så det närmaste man kan tänka på är ju Mohamed Bangoura som kom från Division 1 och kom till ett krisande AIK 2010. Och utan honom hade de kanske inte klarat sig kvar i Allsvenskan. Mm. Han spelade liksom som en stjärna från start. Och det där är supervanligt. Men då var ju andra sidan Bangoura en väldigt stor talang som kommer från Sierra Leone, om man fattar all right, förr eller senare så händer det. Medan Robin Jansson hade ju förmodligen kunnat spela i Oddevold tills han lagt av egentligen.
Mycket möjligt att han hade gjort det. Nej, men jag tycker han lätt har varit min överraskning i år i alla fall.
Ja, det går inte att konkurrera med honom där, känns det som. Rashidi är väl kanske den närmsta, men han har ju andra sidan kommit från en allsvensk klubb även om han satt på bänken i mestadels i Dalkurd, och han har ju heller inte spelat särskilt länge. Han har gjort det bra nu, men det är kanske lite för tidigt att utvärdera liksom, och vilken nivå han håller. Men medan Robin Jansson, ja, men nu vet man ju det. Han spelar ju bra i alla matcher.
Det är galet, jag kommer ihåg när jag såg honom Örebro borta. Det är som att han aldrig har gjort något annat än att spela allsvensk fotboll på den nivån. Det är galet.
Mm.
Men Rashidi, de gångerna han har spelat för AIK, så har han ju sett stensäker ut.
Ja, det har han. Han har ju dessutom spelat till vänster på den här wingback-positionen. Mm. Och det där är en svår position. Det kräver jävligt mycket. Och nu är han ju bra på det och spela på högersidan, eftersom han har gjort det de sista säsongerna, har han vana vid det. Men att gå över till vänster, då brukar det nästan alla spelare som är inkörda på en kant och som har högerfotade spelare på högerkanten, det ser ju ofta jävligt bakvänt ut så fort man flyttar över dem. Jag tycker jag studsar nästan alltid på det, men han har ju löst det bra där också.
Och om vi blickar framåt lite, inte bara nu den här säsongen, men generellt de närmaste 5 åren kanske. Hur tror du att Stockholmslagen kommer att utvecklas, och först och främst, tror du att AIK kommer att fortsätta den här trenden som de har haft sedan typ 2011 med att vara i toppen och strida för allsvensk guld?
Ja, de kommer absolut vara med. Det finns det som om man ska göra långsiktiga prognoser, så får man ju titta på vad man har, hur organisationen ser ut, vilken spelartrupp man har och ekonomin ser ut. Och allt det där är ju under kontroll i AIK, och framförallt efter man fick in de här Alexander Isak-pengarna som har blivit, det är ju grunden till att AIKs trupp ser ut som den gör idag. Det man behöver är ju att man måste antingen slå till med riktigt stora försäljningar då, vilket inte är helt självklart. Det finns ju en del spelare nu som skulle kunna gå för stora pengar, typ Kristoffer Olsson. Men det är ju också en lite äldre trupp nu än vad AIK brukar ha under Andreas Alm. Mycket av hans arv kan man väl säga att han var duktig på att ta fram unga spelare som sen blev värdefulla på AIK, för AIK på ett eller annat sätt. Nu har man inte riktigt det. Så då blir det också nyckel att man måste då och då kvala in till Europa League och gruppspelet där. Minimum, för att då kan man få minst lika mycket pengar som man kan få på en riktigt stor försäljning. Om vi tar bort Alexander Isak, som är 2 riktigt stora försäljningar, eller kanske 3 till och med. Så ja, Europaspel är ju en nyckel för om det ska kunna gå bra på sikt.
Ja, och vinner AIK Allsvenskan i år så har ju UEFA ändrat reglerna från och med den här säsongen. Och det är det Malmö är först ut att testa. Att om man åker ur i, så som de gjorde igår kväll, så får man ju fortfarande chansen att kvala till EL. För de åkte ut CL-kvalet igår.
Ja, precis. Så det där
är lite räkmacka in till EL.
Ja, exakt. Och då har man en rätt bra chans. För att då kan det ju vara en 50-50. Eller det kan vara 50-50 motstånd som man stöter på vägen dit. Så då har man ju verkligen en bra chans. Och nu på sistone har ju prispengarna höjts enormt mycket. I både CL och EL. AIK, eller MFF, fick ju över 200 miljoner per säsong när de var med. Vilket är helt vansinniga pengar från svensk klubb. Det är ju, hade ju varit mer än vad AIK, eller det ligger väl ungefär vad AIK omsätter. Så man bara får en klumpsumma. Och ja, det säger ganska mycket. Och EL är också jättebra pengar nu för tiden.
De övriga två lagen, tror att Hammarby kommer att... jag ska säga, jag vill inte säga fortsätta, men etablera sig som en toppklubb?
Eller? Ja, definitivt. Det kommer de absolut göra om man ser på just de här sakerna som jag tog upp. De har ju haft en väldigt svag organisation i många år. Det är ju lite typiskt Bayern, liksom, att det inte har varit någon ordning och reda i föreningen. Och det har ju varit jävligt många luftslott och tomma ord och sånt där med folk som har kommit in. Men det de har byggt upp nu är ingen slump, utan de har tagit metodiska steg hela tiden. Och nu har de en... de har inget jättestort eget kapital eftersom de inte gjort några jättestora försäljningar, men de är väldigt starka på publiksidan och de har högst intäkter av alla och de har väldigt bra prognos vad det gäller sponsorer och sånt här. Och de har kompetenta personer i ledningen just nu. Så prognosen där är god faktiskt. Djurgården har inte riktigt, ligger ganska långt ifrån vad det gäller publik och sponsorintäkter. De har inte en lika effektiv organisation och de lider fortfarande av sviterna som det var ju liksom en krasch i skymundan som varade fram till 5 år sedan kan man säga, där de tack vare sina kontakter i näringslivet fick pengar i stort sett, väldigt mycket pengar, för de gick liksom 20 miljoner minus per år. Men det vände när Henrik Berggren tog över som vd och Bosse Andersson kom in som sportchef. Och sen dess har de haft en bra utveckling. Men det har å andra sidan byggt mycket på att Bosse har gjort jävligt bra försäljningar. Plockat in spelare smart.
Tycker du verkligen att till exempel Kim Källström var en smart affär?
Nej, det tycker jag inte.
Han skulle spela den här säsongen ut. Fick en... nu vet ju du förmodligen bättre, men jag har ju bara hört det här ryktesvägen. Otroligt stor sign-on. Och väldigt mycket i lön. Och vad spelade han? En säsong.
Han spelade en säsong.
Ja, och då var ju på hyllan.
Han var bra på hösten, men det tog en halv säsong innan han började prestera.
Ja, och jag hade ju inte kallat den värvningen för en smart värvning.
Nej, rent sportsligt föll den ganska illa ut. Sen kanske den, den var dyr, men sen så kan den ju också bidragit till ett jävla PR-lyft och sånt där. Men totalt sett var väl den så där och Jonas Olsson-värvningen ingen vidare. Men om man bara tar anledningen till att de har en bra ekonomi, så bygger det på att de har tagit in framförallt afrikanska anfallare och sen så har de utvecklat dem och sålt dem. Så att här och nu är Djurgårdens ekonomi ganska bra. Truppen saknar några pusselbitar, men de har inte samma intäkter som AIK och Hammarby har. Så därför är prognosen lite sämre på dem.
Ja, och de tog ju sig inte vidare i Europa heller, så att där kommer de inte heller ha några intäkter.
Nej, och jag tror inte de kommer att kvala in till Europa detta året heller. Så
det tror inte jag heller.
Det blir ett Europa-fritt år nästa år, troligen.
Ja, jag tror... nu har vi inte pratat så mycket om det, men Östersund har ju återhämtat sig. Något så otroligt, för det trodde inte jag att de skulle göra. Och jag tror ju snarare att Östersund kommer hamna före Djurgården i tabellen.
Ja, det kan de absolut göra. Men jag är lite, delar lite den känslan med Östersund, att man fattar inte riktigt hur de kan fortsätta prestera på det sättet.
Det gick otroligt dåligt för dem i våras. De låg i det jag kallar för ingenmansland. Vilket är, du är inte jättenära kvalsträcket, men du har ingen större chans att ta dig upp till toppplaceringarna heller.
Nej.
De låg ju där tillsammans med Malmö.
Ja.
Och jag trodde inte de skulle upp och nosa på toppplaceringarna.
Nej, och jag har ju känslan av att Östersund lever. Det är lite konstgjord andning fortsatt att... om vi pratar prognoser så kan jag ha svårt att säga att det ska kunna bära sig under lång tid, åtminstone om man jämför med där de ligger nu. Jag tror allsvenskan kommer skikta sig lite mer framöver eftersom skillnaderna blir större och de stora, vissa av de stora klubbarna börjar se riktigt stabila ut. Så jag tror till exempel att AIK, Malmö, Hammarby är sådana klubbar som man kan räkna in i toppen nästan alltid. Det tror jag.
Jag skulle räkna in Peking där också, tror jag.
Ja, de borde vi plocka med där också. De har inte riktigt samma förutsättningar som dem, men de har en jättebra trupp nu och liksom en bra utveckling.
Och då har de ändå sålt något så otroligt. Jag var jätteförvånad. Jag har varit jätteförvånad det senaste året. De har ju sålt av nästan hela sitt guldlag från 2015. Förra sommaren sålde de ju Niklas Eliasson och Totte Nyman. Det var väl förra sommaren eller var det tidigare? Så det var ju i alla fall så att man där förvånad att de gjorde det. För de har ju inte direkt haft några ekonomiska problem.
Nej, det är imponerande av dem också.
Men ändå är de där och slåss.
De är ju det. Verkligen.
Så, nu ska vi runda av det här avsnittet med att återgå till frågan, vet du vilken?
Ja, just det.
Hur skulle du enskilt beskriva AIK, Djurgården och Hammarby en varsin mening?
Bajen, folkets lag, AIK, vi mot er och Djurgården, vad fan, jag har inte kommit på ett dugga. Man vill ju liksom sätta den riktigt bra.
Jag hade sagt bananer i pyjamas.
Mm. Kan tänka mig.
Det är lite återkommande tema.
Ja. Ja, vad har de egentligen?
Det är det som är grejen. Djurgården är identitetslösa. Brukar vi säga.
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Alltså jag snuddar med någonting vid, alltså det här lite finare. Men jag vill ta ner det ett hack liksom. Nej, jag får passa på den.
Okej. Tack så hemskt mycket, Oskar Månsson.
Tack själv. Får jag göra en shoutout här också innan jag lämnar studion. På Fotboll Stockholm så kommer vi starta en podcast nu som min kollega Morten Bergman kommer att leda. Och det blir en intervjupodcast som heter Bergman 90 minuter. Och i det första avsnittet så är det jag som är gäst, så det kan man strunta i. Men den första gästen vi har och som vi redan har spelat in avsnitt med är Henok Goitom. Och det avsnittet tror jag blir väldigt bra. Så det kan man hålla utkik efter.
Väldigt bra, väldigt spännande. Det ser vi fram emot. Tack så mycket, Oskar. Och med det sagt skulle jag vilja säga tack till er som lyssnade. Glöm inte, nu på söndag spelar vi mot Bromma pojkarna borta på Grimsta. Och vi som gör Radio Råsunda heter Nathalie, Andreas, Joakim, Jimmy, Rasmus och August. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow,
But how bitter will be this last farewell?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.